Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkomna tillbaka till FM-podden. Vi är framme vid avsnitt nummer 15 och idag är det jag, Tobias Hysén, och med mig har jag Pontus Wernbloom och Peter Hector. Pontus först, välkommen.
Tack så bra, Tobbe.
Är allt bra med dig?
Jo, det är bara fint, tror du själv?
Jo, det är bra. Det är kallt. Jag har precis varit ute och kört ett träningspass här med Kungsbacka City i minus 10, så att lite nippy, som de hade sagt i England. Peter?
Ja?
Hur är läget med dig?
Jo, det är bra. Jag har också varit på en försäsongsträning här. Dock ett skadat knä, men stått och tittat på grabbarna i 2 timmar i minus 13. Så att det var skönt att komma in i värmen, kan vi säga.
Fan, det är ändå engagemang att åka ner med ett skadat knä och stå och titta i minus 13.
Ja, jag tar på mig en liten sportchef/asseroll här nu, så att få med stötta grabbarna.
Eller vill du bara komma hemifrån?
Ja.
Ja, precis. Det är som det är för alla.
Det också.
Ja.
Den löser igenom alltså.
Ja, ja. Så är det.
Hur är det själv, Tobbe?
Jo, det är bra, som jag sa. Vi har ju haft träningar också. Jag var
Ja, men jag frågar hur det var. Jag skiter ju i träningen liksom.
Ja, ja, okej. Okay. Ja, ja. Nej. Ja, jo, det är bra. Tack, tack. Ja, det, det är bara fint. Vi kör på här ute i Kungsbacka, så det är bra. Vi skulle egentligen gå igenom vad som hänt sen sist, men det känns som vi gjorde det ganska snabbt. Men Werner, 2 träningsmatcher har ni spelat med Blåvitt. 1-1 mot Halmstad, 2-2 mot Degerfors, var det va?
Ja, stämmer bra.
Vad säger vi om dem?
Nej, träningsmatcher till att börja med. Det är väl det som är grejen nu i början, att ja, vi är inne i en försäsongsperiod och matcherna är ju inte superviktiga, dock så känns det som att vi är på rätt spår. Det tog väl en dålig match mot Halmstad, blev lite bättre mot Degerfors, men inte bra. Så får vi hoppas att vi sakta men säkert kan bygga upp det och ja, få in lite mer det man tränar på och så vidare. Typiskt försäsongen så länge, och det kommer väl fortsätta vara så ett tag till. Tror vi har vår sista match här nu, eller vi har vår sista match här nu på lördag mot Helsingborg borta. Innan Svenska Cupen drar igång. Så det ska faktiskt bli kul att spela någonting som gäller någonting. För det kan, jag kan tycka att det är rätt segt med de här försäsongsmatcherna och så. Även om det är kul att spela fotboll och ja, roligare än att träna, så kan jag ändå tycka att det ibland kan vara lite segt med försäsongsmatcher. Man vill att det ska gälla någonting.
Vart ligger fokuset om man ser en försäsong nu? Siktar man på cupmatchen för att vara mer eller mindre redo där, eller är det allsvenska premiären där allt ska sitta, eller hur går snacket?
Alltså, man har ju inte tid att sätta allting, för cupen drar igång så pass tidigt, så det kommer ju liksom bli att ja, där kommer man ju säkert inte vara i full form, skulle jag tro, alltså lagmässigt. Men det är klart att det är superviktigt, man vill ju gå vidare och plumpar man där så är man ju ute och då får man ju spela ännu mer träningsmatcher. Så att det är ju en morot i sig också att gå vidare så att man slipper de här jävla träningsmatcherna. För ja, som du hör på mig så är jag ju inte överlycklig över dem.
Det känns väl kanske som att man prioriterar ett försvarsspel som sitter och sen anfallsspelet kanske kommer längre fram. Jag vet inte hur Blåvitt jobbar, men det känns väl som det kanske är grunder för de flesta.
Ja, men det tror jag väl. Det är väl alltid det, och det är väl alltid det fotbollen ska om man börjar liksom med defensiven. Det är ju där grunderna ska sitta, och så börjar man sakta med säkert jobba sig fram till någon slags offensivt spel. Men som alla vet så är det ju defensiven som vinner mästerskap. Och så kommer det nog alltid att vara, skulle jag tro.
Mm. Hector, du då? Ni har ju haft, för de som inte vet så är ju du involverad i Brålanda IF. Och ni har ju haft en jävla grej som har hänt kring ert lag. Du kan väl dra den historien. Ni har ju varit uppe i tidningar i hela Sverige, tänkte jag säga. Men vi har ju sett den mycket här i Västsverige i alla fall.
Ja, ja, det var ganska märkligt. Vi hade träning här i tisdags. Kommer tillbaka in i omklädningsrummet efter träningen, ska hämta våra jackor, värdesaker och liknande. Och vår lagkompis märker att hans jacka är borta. Med bilnycklar, mobil, hela skiten liksom. Kommer ut på parkeringen, hans bil är borta. Den är putsväck. Och då går runt och börjar ringa runt och vi skickar i grupper att är det någon som har sett Eriks nyckel, jacka, bil, någonting liksom. Och då har alltså det lag som tränar efter oss sett en snubbe i mjukisbyxor gå in mot vårt omklädningsrum. Men liksom ingen som reagerat på mig, utan han har varit där. Sen får jag meddelar från en polare att fan, det är någon jävla pundare som är utanför mitt hus och rycker min garagedörr med den här bilen i bakgrunden med samma regnummer som min polares i laget. Så vi ringer ju polisen och grejer, men han sticker ju därifrån. Han ska gå in och låna ett garage, säger han, hög som ett hus. Och ja, det var jättekonstigt. Och sen kommer de alltså in tillbaka i Brålanda. Och då väljer två av mina lagkompisar, Viktor och Wilhelm, att bara åka runt för att se om de hittar bilen. Och Wilhelm är polis, och han säger att fan, det är bättre att jag kör. Så ser vi honom mot förmodan, så får jag ta upp jakten. Åker kanske 400-500 meter och får syn på den här snubben. Och åker fram för att stoppa honom, men då drar ju han iväg i 100 knyck liksom, och man kan ta 200-300 meter, stannar han mitt på Storgatan här i Brålanda, hoppar ur bilen för att springa iväg, men stannar, stänger dörren, låser bilen, sen springer magen
den. Och sen, men har han ändå gjort så mycket på snobilen, kan man ändå tänka att han vill behålla det.
Ja, och det är befängt. Sen sticker ju han ju iväg då, så springer iväg. Mina två lagkompisar efter, nacksving senare, ligger på marken. Och så kommer polisen sen och tar den här snubben då. Men när de går igenom bilen då, Eriks mobil, han var urladdad. Men den låg så prydligt på laddning i bilen. Och ja, det var helt befängt liksom. Han hade tagit på sig munskydd också, för det hade han snott från en annan bil. Så att... ja, det var så bizarrt allting.
Jävla vårdad tjuv alltså.
Ja, ja. Så när han väl fick ta på honom, då sa han att han hade kniv på sig. Och då lackade ju mina polare ordentligt och drog till han. Och... ja, det var helt magiskt. Vilken jävla story när man fick den här berättad för sig. Och hela den här polisjakten började utanför mitt hus. Och han stod utanför mitt hus typ 20 meter därifrån när allting drog igång. Jag märkte ingenting. Ja, det var... episkt alltså.
Brålanda känns inte så stort när du berättar om allt det här.
Nej, det är 3000 invånare, så att du får bromsa i tid för att hinna förbi.
Det känns som att man kommer prata om det här är Brålanda om 2000 ja, år.
Men, det ja, du mässade ju själv när du åkte igenom Brålanda på skidsemester där. Du hann inte skriva snabbt. Klart mässigt när du var förbi liksom.
Nej, det gick fort där. Ja, det var fint, men det gick fort.
Ja, det var magiskt alltså.
Bizarrt alltså. Den här snubbarna sov och var på något ställe och sen bytte han personnummer hejvilt. Och sen när han hade suttit på han i 10 minuter, då ville han ha vatten, snus och cigaretter också. Ja, är det ja. Årets händelse i Brålanda, så kan
ja.
Jag säga.
Nej, fantastiskt. Fantastiskt. Ja, den historien kunde vi absolut inte vara utan i alla fall. Vi har garvat gott i sms-tråden här. Vi går vidare lite grann in på vad vi brukar prata om då. Jag vet ju att du, Hector, har haft fullt upp med renovering av hus och dylikt. Så att du har ju sagt att du inte riktigt har något save på gång nu. Mm. Så att vi hoppar över till Pontus. Aktuellt save, är det QPR som gäller fortfarande?
Ja, vi stångar vidare med QPR. Det är egentligen inte så mycket som hänt sen sist. Bröderna Freites fortsätter att dominera världsfotbollen. Jag har faktiskt vunnit både ligan och Champions League sen vi snackade sist.
Helt otroligt.
Men sen har jag inte hunnit spela så mycket faktiskt. Men jag tror att jag är på 2000, kan vara 2030. Något sånt där.
Nu har man faktiskt fått upp ögonen för det här brödraparet du har. Och det är ju faktiskt fler som har hört av sig att de har liknande. Jag har ju aldrig varit med om det, men det är lite kul att fler hör av sig också.
Ja, det är svincoolt, ja. Ashäftigt att det är det. För som sagt, som vi pratade om i våran lilla sms-grupp där. Det var första gången vi har varit med om det också. Mm.
Och det är inga dåliga bröder du har fått heller. De är ju helt otroliga.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Nu har jag ju lite problem här nu. För jag har ju också... Ja, min filosofi är att försöka norpa åt mig. Spelare från brittiska öarna. Och en av bröderna håller på att bli utkonkurrerad. Och det gör ju så ont i mig. För det är ju alltid så när man startar att spela de här Regions. Eller Regions eller vad det heter. Kommer... Att man, de fasas ju ut en efter en till slut, för det kommer ju hela tiden bättre.
Ja.
Och jag vill ju ändå sitta och hålla på dem hela deras karriär. Men jag vet inte om det kommer gå.
Nej, det är häftigt. Har du något igång, Tobbe?
Ja, jag har ju som sagt det här AV-savet då, som jag och Danne kör ihop. Där han är sportchef och jag är tränare. Vi är ju i standard Liège just nu. Och utan att avslöja för mycket så går det väl ganska bra. Senaste AV tror jag var att vi vann ligan ju. Så att vi vann ligan och vann kuppen, vann superkuppen. Men förlorade ju då Europa League-finalen mot Arsenal tyvärr. Och där kommer ju den här grejen som alltid kommer på FM, där motståndarlaget... spelare gör sina första mål för säsongen mot just ditt lag.
I en final
så
också?
I Europa League-finalen, det är typ näst sista matchen på hela fotbollssäsongen på hela året, så gör Maxwell Allsopp sina två första mål för säsongen. Så Arsenal vinner med 3-1. Det är ju ashäftigt verkligen för Maxwell att få göra de två målen just i den matchen. Men nu är det en ny säsong, och vad som händer under den säsongen, det kommer att komma på AV som är imorgon fredag. Vi spelar in detta torsdag kväll. Så att, jag kan inte avslöja för mycket, men kan konstatera att det fortsatt går ganska bra. Så att,
Standard Liège har jag mött en gång faktiskt i Champions League. Jag blev syndabock, deras målvakt gjorde mål.
Oj.
Just det.
Ja, det hör ni. Det är min relation till Standard Liège.
Min relation till Standard Liège är faktiskt att 2005, efter vi vann SM-guld med Djurgården, så var jag ner och hälsade på dem.
Ja, just det kommer jag ihåg.
Men och
det...
var på väg att skriva på för Standard Liège. Jag satt där med deras sportchef som då var Michel Prudhomme.
Åh, snyggt.
Den gamla superkeepen. De hade, ja, de var jätteintresserade, så att jag fick med mig ett förslag hem och skulle egentligen bara, de trodde nog bara att jag skulle tacka ja till det och sen flytta ner till Belgien, men jag valde att stanna kvar för att det var VM 2006 och jag tänkte att det var lättare för mig att spela kvar i Djurgården och synas i Sverige och komma till ett lag där jag kanske inte hade fått spela lika mycket i början och sen inte kanske fått vara med i VM. Nu fick jag ju inte det i alla fall, så nu var ju skitsamma, men men så är det i alla fall.
Tanken var god. Men sen tänker jag ju att Liège, vet inte, det är ett jävla terrornäste liksom.
Ja, det är mycket möjligt. Det har extremt dålig koll på.
Ja, jag tror det. Så kanske tur att du inte åkte dit.
Sen hade jag kanske inte varit kvar så länge, men...
Vad har ni för värsta bortaresa ni har gjort?
Värsta bortaresa?
Alltså bortamatch.
Jag har många. I Ryssland hade jag ju någon i Grozny såklart i början där när jag kom dit. Då var det lite stökigt där nere då, och det bara, ja, det var militärer på gatorna, var det enda man såg som var, ja, de hade inte bara pistol utan de hade allt möjligt. Så de patrullerade gatorna där, så såg man dem gå utanför hotellet när man låg och sov liksom. Eller inte när man låg och sov utan när man skulle sova. Så gick de runt där med sina skidmasker utanför och patrullerade. De var inte så tuff.
Nej, vi hade en, jag vet inte om det var den värsta bortaresa, men vi hade en rätt rolig bortaresa i Kina. Min första bortamatch var ju, först flög man ju typ 2,5 timmar tror jag. Vi skulle spela mot Liaoning hette det. Och kommer fram till Liaoning och allting är frid och fröjd och det verkar som att, ja men fan, här ligger en arena, ju perfekt ju. Men då visar det sig att de har flyttat, hela det laget har flyttat till en helt nybyggd stad som låg 2 timmar med buss därifrån.
Ja, ja.
Så att vi åker alltså buss 2 timmar till en stad som är helt tom.
Sjukt.
Alltså det fanns ingen, det var ingenting. De hade byggt en arena och sen har de börjat bygga en massa hus runt omkring, men det bodde ingen där. För de har inte börjat inflyttningen än. Så att vi kommer alltså in i den här stan och jag skojar att det var inte en människa, inte en bil, inte ens en liksom sån här liksom hemmalös hund sprang runt. Utan det var helt tomt.
Only in China.
Ja, ja, det var helt surrealistiskt alltså. Men där körde vi runt med poliseskort. Så att den var riktigt sjuk. Sen kom de med, jag tror de hade bokat 150 eller om det var 250 bussar från den stan där de var från början då. För att deras fans skulle komma till matcherna. Så att, ja, den var riktigt sjuk.
Helt otroligt. Det var tvek på det uttalet tror jag dock, men ja.
Liaoning?
Ja.
Ja, det, man kan säkert uttala det på ett annat sätt.
Det lät lite för göteborgs Liaoning.
Ja, lite så. Ja. Det kan mycket väl vara så. Vi drar oss vidare i alla fall och FN-podden handlar ju som sagt för det mesta om Football Manager och just manager är ju ett yrke som ofta är debatterat och diskuterat och jag tänkte att vi skulle gå in på det lite mer nu i den här sessionen vi har i avsnittet där vi pratar lite mer om verklig fotboll. Alltså den fotbollen som spelas i verkligheten och inte på spelet och tränaryrket tänker jag att vi ska prata om. Vi kan väl börja lite snabbt bara med att konstatera att oavsett vilken klubb och vilken tränare, manager vi snackar om så finns det något att prata om. Så jag tänker att vi tar väl de tre i första hand som är våra lags tränare om man säger så. Med våra lag då så tänker jag att Pontus, jag tänker ändå att du håller på Manchester United lite grann fortfarande.
Ja, det är väl de jag följer mest kanske får man väl ändå säga. Det har väl mest att göra med att grabben älskar dem. Men ja, det har blivit så på senare år så det får jag väl ändå. Ja, jag kan ta på mig den.
Ja, det är bra. Hector, du får givetvis ta på dig Mourinho-hatten och prata om honom sen. Och så tar jag givetvis då Jürgen Klopp.
Jürgen?
Jürgen då, från huvudkontoret i, vad är det? Vad är det de säger på Nile City? Nej. Jürgen. Från huvudkontoret i, ja, vad det nu är.
Det är mycket Göteborg idag alltså. Liadong och Jürgen Klopp.
Om du ska referera till något i toppen så lär du sig. Kan du ju kunna det också?
Ja, nej, precis. men, ja.
Klipp inte detta, Kevin.
Nej. Vi kan ju ha någon snäll lyssnare som kan fylla på där sen vart det här huvudkontoret ligger någonstans. Men i alla fall. Ja, vi går vidare. Tränare. Vad kan man ha för krav på tränare egentligen? Om vi börjar med Solskjær då, som är tränare för Manchester United. Han har varit ifrågasatt, han har varit debatterad om och diskuterad om. Och man kan väl ändå säga att det som Solskjær har gjort med United, han har ändå tagit tillbaka dem till toppen av Premier League på något sätt. Sen hur de spelar är ju en sak man kan diskutera. Men vad säger vi om Ole Gunnar Solskjær liksom? Det har varit mycket snack om honom. Pontus, börjar du?
Ja, vad ska man börja egentligen? Jag tycker ju inte om honom. Men det är precis som du säger, nu har ju tagit tillbaka dem till toppen. Det var ju några matcher där i, vad blir det? Ja, det är ju några månader sedan nu där han hängde riktigt löst tills de vann mot PSG borta, va? När det kändes som att, ja, nu får han kicken. Jag tror det var PSG, jag kommer inte riktigt ihåg vilken match det var, men när det vände lite. Sen så tycker jag ju United har ju spelat i princip bedrövligt varenda gång de är bollförande. De är ju riktigt vassa när de faktiskt får spela på kontering mot lite bättre lag. Eller om man säger det på bortaplan. När de kan, när deras, ja, de här Martial och Rashford, de här får spela kontringsspel istället för att föra spelet. Då tycker jag faktiskt att de är riktigt vassa. Sen så får man ju ändå tycka vad man vill om Bruno Fernandes, men det är ju han som var räddat hans jobb. Kort och gott, får man väl ändå säga.
Men om man säger så här då, vi börjar med att säga att du tycker att de spelar bedrövligt när de är bollförande och att det är mycket bättre när de ska kontra då. Mm. Mycket av kritiken kring Solskär som jag har läst är ju just att de inte spelar tillräckligt fin fotboll. Men är inte det lite grann som, det han gör är väl egentligen att maximera spelet utifrån vilka spelare han har. Han har ju Rashford, Martial, han har Bruno Fernandes som har varit helt sjukt viktig. Det är ju kanske ligans MVP om man ska titta på vad han betyder för sitt lag. Men är inte det också ett sätt att spela på? Att ligga på kontring? Jag menar, Liverpool är jättebra när de har fört spel tidigare år, men har ju också knackat avsevärt. Varför är det så tabu att ha kontringsspel som sin spelidé liksom?
Nej, det tycker jag absolut inte att det är överhuvudtaget. Det kan man ju absolut ha som en slags spelidé, men jag vet inte. Det är ju det här, den ständiga, alltså frågetecknet är ju, det är ju, jag tycker alltid det kommer tillbaka till någonstans, till Pogba. För mig kan han vara världens bästa fotbollsspelare, men det är han var tionde match. Och det är väl det jag tycker är dåligt med en tränare, att de inte kan få ut ur en sån spelare mer oftare, eller man säger. Nu har han varit skadad mycket såklart. Men
det måste sitta mycket mentalt.
Jo, men jag fattar ju också det givetvis. Och att det är, alltså problemet inte är bara Solskär såklart, utan ja, det kan ju finnas en miljard bakomliggande orsaker till det. Men jag tycker att man ändå kan bedöma. Jag tycker att de flesta, de tränare man tycker är riktigt bra, som jag i alla fall tycker, de får alltid ut max. De har ju inte en världsspelare som inte producerar, om ni förstår vad jag menar. Sällan i alla fall, utan de får de bästa spelarna att vara bäst. Det tycker jag, det är de bästa tränarna. Jürgen Klopp, för några år sedan, om vi ska säga det då.
Nej, men säga det om,
för något år sedan i alla fall, där han får ut max utav sina bästa spelare.
Man tänker
spelare.
Typ Zidane i alla de senaste åren. Man tänker Mourinho, det interlaget han hade med Schneider och...
Ja, precis. Det är för mig en bra tränare. Sen så är det väl klart att, jag vet inte, man har väl alltid den Solskär, appointment av Solskär kändes ju också fel redan från början. Det är väl därför många retar sig på det, tror jag med. Trots att det är en ikon och så vidare, så kan jag tänka mig att det är det som ligger och stör också.
Men hur viktigt är det för en klubb som Manchester United att fansen tycker att det är bra fotboll, om man nu ska sätta bra då inom väldiga citationstecken, kontra att faktiskt komma tillbaka och vara en klubb som är att räkna med i, ja men säg nu är liksom Europa League, Champions League, Premier League liksom, att de är med och verkligen slåss om titlar, är inte det viktigare?
Alltså du kan inte vinna de här ligorna eller så om du inte spelar en bra fotboll. Sen fattar jag också att de vill spela som, eller vissa fans vill att de spelar som Barcelona och sådär, men det kommer ju aldrig hända. Men jag kan förstå också samtidigt att fotbollen har blivit sån att det är rätt mycket att man vill kontra, för det är ofta så målen görs. Det är när du vinner boll från motståndarna och då kan du inte ha den själv ifall du ska kunna vinna den av dem, om du förstår vad jag menar. Det är ju Liverpool experter på som de har ligan med. När de här tre ligger liksom och fiskar och så väntar de på en kontra, så bara smäller det direkt när de vinner bollen. Och ja, jag tycker inte alltid det är så kul att titta på, men som sagt, jag tror att det är ett väldigt, i dagens fotboll, vägvinnande.
Men Hector, om vi går över till dig då, om du vill lägga till någonting om United där, eller om vi ska gå över mot Tottenham då, som är ditt lag. Mourinho, det är ju en vattendelare, alltså det får man ändå säga. Jag tycker att Mourinho på något sätt, för det han har gjort, ändå förtjänar respekten att liksom bli nämnd inom de som absolut har gjort mest inom fotbollen och de som fortfarande är aktiva. Men hans stjärnglans har ju dalat avsevärt de senaste åren. Alltså om du ska kunna se på det hyfsat nyktert ändå, vad är det som är felet med Mourinho just nu? För han får ju inte det riktigt att stämma, det får vi ändå säga ju.
Nej, absolut. Och det som du säger, en vattendelare. Men nu börjar väldigt många Tottenham-fans knorra ordentligt på den fotbollen. Tottenham har ju sin slogan, to dare is to do. Det är ju verkligen att man ska vara... Det är ju full fart framåt. Det är ju så Tottenham har spelat. Det är Tottenham jag lärde älska i början på 2000-talet med Aaron Lennon och hela det laget. Men nu istället, det som kanske stör supportrarna mest är ju att vi faktiskt har ett väldigt slagkraftigt lag. Inte minst offensivt med Ndombele och Son. Och man vet vad man kan få ut av en Dele Alli och man har Harry Kane. Och, men ändå väljer man att spela så pass lågt och defensivt. Och det är så sagt, det är en sak när du lyckas med det. När du slår City hemma, när du slår Arsenal. Du spelar 0-0 borta mot Chelsea och du har ett grundspel som sitter. Och du hyper... farlig omställningar som Pontus hinner på, då köper supportrarna det. Men det är ju när resultatet inte kommer och du spelar dålig fotboll, det är ju då problemen kommer, det är då det börjar blåsa liksom.
Men vad är rimligt att kräva av ett lag som typ Tottenham då? Vi har varit inne på United, och United, med all respekt för Tottenham, så har ju Uniteds historia lite mer krav med sig i bagaget för en sån som Solskär, att de ska ju vara med och slåss om titlar varje år. Men en sån som Mourinho till exempel, hur mycket tid kan man ge honom att få sätta sitt liksom? Alltså, nu för tiden så känns det som att har man inte gjort någonting på de 2-3 första åren, så är du ju rökt som tränare liksom. Då är det dags att kliva åt sidan och låta någon annan ta över. Vad liksom, har Tottenham råd att byta tränare vartannat, var tredje år för att hoppas att någon ska komma in och göra lite som Pochettino då liksom, eller de som varit innan honom som har lyckats?
Ja, men grejen är ju att Pochettino körde den här skutan i 5 år, byggde upp en väldigt stabil grund, Champions League-lag, man spelar, ja, om inte roligast fotboll i Premier League så topp i alla fall. Sen när man väljer att göra rekrytering av Mourinho, då är det ju för att han vill förvalta den truppen han har att vinna titlar, för det är ju det Mourinho gjort genom åren. Har du en jurist, du har en Alderweireld, du har Kane, Son, Dele Alli, alltså då vill man ju på något sätt förvalta den generationen. Jag kan inte se något annat varför man tar en Mourinho, för att han rimmar ju inte med Tottenham, hur Tottenham ska spela fotboll, utan Levy vill ju vinna titlar nu, och gör han inte det och slutar 7-8, då är jag ganska övertygad om att Mourinho inte kommer träna Tottenham nästa säsong redan.
Men du var ju väldigt hype på Mourinho i början och skyddade honom nästan när jag och Tobbe i alla fall gav oss på honom. Danne gav sig också på honom.
Jajamän.
Då var du väldigt, då stod du upp för José.
Ja, det gjorde jag. Men grejen var ju där, alltså Pochettino, det kom ju ut att han hade ju tappat omklädningsrummet. Tottenham hade inte vunnit på länge, har inte vunnit på länge. Man behövde en erfaren vinnare, en gris, som inte klappar de här spelarna med år. Så som sagt, när resultaten går med, vilket gjorde när vi skrev i början där, så då är det ju lätt att skydda han. För då lyckades de ju, de hade ju ett fint kontringsspel och hade ju liksom... Vi låg etta en lång stund också. Men sen hände det någonting. Han valde att falla ännu längre ner. Man har inget eget spel alls. Och då är det svårt. Och när, vad var det jag läste nu? Tottenham har 10 poäng sedan 16 december tror jag i Premier League. Och då har man slagit 2 bottenlag och Leeds. Så att nu börjar det blåsa. Nu har man dessutom City borta i helgen. West Ham borta. Arsenal hemma.
Men så här då. Du som är verkligen überfan, om vi ska kalla det så... Om du får välja att José vinner med den fotbollen som han spelar just nu. Samtidigt säger du att du lärde älska Tottenham för att to dare to do, eller vad snackar du om?
Mm.
Hur ser du på det? Skulle du kunna tänka dig att vinna med en sån fotboll som jag antagligen, eller som du avskyr den fotbollen han står för?
Ja, självklart. Alltså nu är man ju
final. Skulle du välja det?
Det är klart jag vill. Alltså nu är man ju final i ligacupen. Det är klart att man vill vinna en sån titel. Skulle Tottenham gå och vinna Europa League? Det är klart att jag vill det. Då har ju Mourinho på något sätt...
Jo, men givetvis. Men vilket pris? Till det priset då att han blir kvar och att de ska fortsätta spela så. Du ska fortsätta behöva se på en fotboll som du egentligen tycker är tråkig. Ja, jag förstår. Sen fattar jag också att det är roligt att vinna. Men när man tittar på en sak är det ju en annan än att spela. Det, förstår du vad jag menar?
Jag förstår 100%. Jag tror grejen att Kane och sådana där, du kan inte hålla kvar sådana spelare. Möjligtvis Kane då, för att han är Tottenham i grunden. Men det är svårt att behålla de här spelarna om du inte slåss för de titlarna. Det är jättesvårt. Sen tror jag Mourinho, han blir inte långsiktig i någon klubb han sitter i vilket fall. Så han kommer vara borta snart ändå. Lite så.
Men jag tänker att jag drar till med den här urgamla klyschan. Liksom att kul är inte alltid bra, men bra är alltid kul.
Ja,
alltså, det finns ju alltid två sidor av det där myntet. Visst, i den bästa av världen så spelar man som Barca gjorde Xavi, Iniesta, Messi, Henri, Eto'o och alla de här liksom. Men du kan ju inte alltid få det. Jag tänker så här att om vi då leker med tanken att Mourinho inte har förändrat något speciellt, utan att det bara är att spelarna kanske inte riktigt är lika bra som de var när han tog över. Alltså det är ju väldigt många spelare som är samma, men det har ju också kommit och gått vissa. Alltså hur mycket av liksom, det blir ju alltid att tränaren får bära hundhuvudet, och det, någonstans är det ju så att du kan inte sparka 22 spelare, det fattar jag ju också. Men hur mycket av ett lags formsvacka beror på tränaren och hur mycket beror på spelarna? Alltså om vi ska gå in och skydda tränarna lite liksom, hur stora krav kan man ha på en tränare som Mourinho med de spelarna som Tottenham har? Alltså som du säger, Hector, det funkar ju ändå i början. Tror du att det är Mourinho den som har gjort att det har funkat sämre, eller är det spelarna som inte presterar lika bra?
Ja, i Tottenhams fall så är det nog ganska extremt. Ni minns säkert att Tottenham ledde med 3-0 mot West Ham 81 minuten och matchen slutade 3-3. Där hände det någonting. Han valde att dra tillbaka utgångspositionerna ganska långt i banan. Och man kan inte förlita sig på att Kane och Son gör 2 varje match. De är ju ligas bästa duo, skulle jag tippa. Men du kan inte förlita dig på dem, för de kan inte prestera varje match. Och sen är ju Mourinho är ju extremfall, men nu fryser han ut Bale. Han har frysit ut Dele Alli under säsongen. Han får ju såna jävla konstiga saker för sig liksom.
Men har han frysit ut Bale? Hur har han sett ut, helt ärligt nu?
Nej, men Bale har ju inte alls motsvarat förväntningarna. Men har Lucas Moura eller Erik Lamela gjort det? Nej, det har de inte. Bale har ju inte presterat på topp, men samtidigt har han ju inte fått den här riktiga chansen. Bara läser Bergwijn, han har inte gjort mål på över 300 dagar i Tottenham. Han startar varje match. Bale har gjort mål i Premier League, Ligacupen, FA-cupen, Europa League. Så att det är samma med han och Dele Alli. Du får alltid poäng av dem.
Ja.
Men de har inte sin första uppgift att försvara, vilket José Mourinho älskar med Bergwijn till exempel.
Ja.
Det är special case med Mourinho.
Ja, det är svårt det där. Ja, men det är jättesvårt. Och jag menar, det finns ju många tränare som har hamnat lite under luppen. Jag menar, både Real och Barca, både Zidane och Koeman har ju fått kritik för att de inte spelar så bra. Och menar, tittar man på ett sånt lag som Barcelona till exempel, och tittar vilka spelare de har. Nu satt Messi på bänken sist, och när han inte är på plan, det är jävla med inget fräckt lag Barca har.
Det är samma...
När man tittar på deras spelare, om man jämför med hur det var för ett par år sedan. Alltså, och då menar inte jag att de har dåliga spelare, för jag menar fortfarande Griezmann, Frenkie de Jong, liksom, alltså Jordi Alba, det är fortfarande bra spelare. Men om du jämför den elvan som stod på plan sist mot Betis kontra den elvan som de kunde ställa på benen för 5-6 år sedan, så är det ju liksom inte, de har ju inte världsspelare på alla positioner längre som de en gång hade. Hur mycket kan man lägga det på Ronald Koeman? Inte att han har liksom inte ett världslag, men hur mycket kan Koeman göra med det laget kontra vad Barca kanske kräver att han ska göra?
Jag har haft Ronald Koeman som tränare. Du kan lägga allt på honom.
Okej. <Okay. laughs> Ja, men då så, det var enkelt då.
Ja, och vi klarar med det, går vidare.
Men det är samma egentligen om du vänder på det till Real Madrid, alltså. De hade också ett fantastiskt lag, men Bale i högform när han var där och Ronaldo i högform, de har ju egentligen aldrig riktigt ersatts, skulle man väl säga. Modric blir ju inte yngre, Ramos blir inte yngre. Det är väldigt konstiga byggen både Real och Barca har, tycker jag. När man börjar prata om att Zidane, när man hänger löst, ja, fast vad har han inte gjort? Man vet ju att han är en bra tränare. Spelartrupperna med Hazard och Isco och Vinicius Junior och Rodrigo. Det är ju skitspelare egentligen mot vad de har haft. Det går ju aldrig att komma ifrån. Det känns ju som sportcheferiet är ju det som faller i både Barca och Real på något sätt.
Jag älskar ändå att du hänvisar till Eden Hazard som en skitspelare. Vad har hänt med honom?
Ja, eller har jag fel? Nej, han är ju bedrövlig.
Ja, nej. Jag absolut. Ja, han har ju inte lyckats alls. Men det är ändå sjukt hur snabbt det kan gå. Liksom. Han var ändå Premier Leagues bästa spelare något år. Och sen, nu refererar vi till honom som ett av problemen i Real Madrid. Liksom.
Mm. Han och Bale har ju samma förfall redan.
Ja, men Bale har varit... Ja, det har i och för sig Hazard också. Men Bale kunde jag nog ändå se lite mer. För jag tycker Bale har ju haft sin snabbhet. Det har ju varit hans spets i alla år. Liksom, att han har kunnat sprinta iväg från folk. Och nu när han dels har blivit lite äldre, men även har haft lite skador och sånt där. Så är det klart att när han tappar snabbhet... Alltså det har vi ju sett på många. Det såg vi på Aaron Lennon, det såg vi på Theo Walcott. Alltså... många av de spelarna, när de tappar den här lilla, lilla edgen de har i sin snabbhet, så blir det ju mediokra spelare om man nu ska titta på världslag då. Det är ju fortfarande...
Jag tänkte säga Tobias Jussén, men då...
Jo, men, nej, men samma sak. Alltså, herregud, det känner man ju själv. Alltså, när du har snabbheten som ditt vapen och du sen märker att fan, jag är inte lika snabb längre. Men det som du gör då är att du försöker anpassa ditt spel lite grann. Men det går ju att göra kanske på den nivån som jag var. Men för de här spelarna som då ska fortsätta spela på den absolut högsta nivån, så blir det ju svårt. Alltså, jag menar, Theo Walcott har gjort det jättebra. Han är ju fortfarande en Premier League-spelare, men jag menar, man tänkte ju ändå att när han kom fram i Arsenal, så tänker man ju ändå att fan, den här spelaren kommer ju liksom, alltså lite samma som med Sterling, att det ska bli intressant att se Sterling om 5-6 år och se hur blir hans liksom åldrande eller på något sätt.
Men typ Ronaldo som verkligen har omvandlat sig i sin spelstil och fortfarande håller en lika hög nivå.
Ja, men precis. Men han har ju anpassat sitt spel och nu är han ju mer en striker än vad han var i nytte kanske förr då.
Jajamän.
Men oavsett, vi glider ifrån tränarämnet här lite. Pontus, du sa ju att man skulle lägga allt på Koeman. Du får ju faktiskt utveckla det lite grann, tycker jag.
Nej då. Jag hade han så pass kort tid när jag var i Holland i AZ. Alltså, han var där i 2-3 månader. Tre månader tror jag innan han fick sparken. Så det var väl ingen lyckad session i hans karriär kanske, så jag var väl inte chockad över att han tog Barcelona, för det känns som att det ska ha skett i flera år. Det har vi snackat om det hela tiden, så jag var inte chockad att han fick Barcelona, men med tanke på hans meritlista så var jag väl ändå lite förundrad för henne att säga.
Ja, jag tycker det känns som att i just de stora klubbarna så det blir en väldigt... Det blir en cirkus av tränare som bara byter jobb med varandra ett tag, känns som. Väldigt, väldigt sällan det dyker upp ett nytt namn. Nu hoppas jag att de här nya som är i tyska ligan lite, några stycken i England då givetvis. Men även alltså, nu är rätt många före detta spelare och så. Men jag hoppas att det kan komma in lite nya namn i den här karusellen som är tränarkarusellen där.
Men hur ser du på en sån som Klopp då, Tobbe, som har ett Champions League-guld och ligaguld och... Nu går det lite knackigt. Det känns som en sån har köpt det så ofantligt mycket mer tid och har supportrarnas stöd egentligen, hur dåligt det än går. Eller hur går snacket i Liverpool?
Ja, men jag tror så här att med tanke på vart han börjar någonstans, så har han ju liksom, precis som du säger, han har ju skapat sig en buffert av lite misslyckande nu. Han har ju, eller inte skapat sig en buffert av misslyckande, men han har ju skapat sig en buffert för att kunna misslyckas lite. Jag menar, Liverpool var ett lag i misär när han tog över, om vi ska prata klarspråk. De hade en bra period där med Brendan Rodgers, där de var nära att vinna ligan, och sen efter det så var det, gick det spikrakt rätt ner igen. Och när Klopp tog över så då var det liksom okej, nu hoppas man att han ska kunna bygga upp något, och det han har gjort med Liverpool är ju fantastiskt egentligen. Alltså, han har ju tagit dem från att vara en klubb där man var glad om de lyckades skrapa ihop en Europa League-plats egentligen, till att bli glad att komma fyra sista omgången med en vinst, till att liksom sitta och titta, nu ligger de fyra och blir fullständig katastrof. Herregud, vad är det som har hänt? Så att han har ju tagit Liverpool från att vara ett topp 6-lag till att vara liksom, de ska vara topp 2 egentligen. Och är de inte det så är det inte tillräckligt bra. Så jag har extremt svårt att förstå kritiken som kommer nu. Att det skulle komma en reaktion på Liga-titeln, det var jag ganska säker på. Och framförallt när de får skador på samma position egentligen hela tiden. Det är ju tre mittbackar som är borta. Sen kan man ju fundera på varför det är så. Men jag menar, det är liksom att de inte skulle kunna hålla uppe det med världens bästa mittback borta och sen en av ligans bästa mittfältare då som får gå och spela på en annan position. Jag tycker inte det är så konstigt. Sen tycker jag att de borde kunnat göra det bättre. Men jag kan inte lasta Klopp för att Liverpool ligger fyra nu, att de inte leder. Det gör jag inte.
Men det känns som att de har ändrat ett spelsätt också. Den här frenesin, om man säger den pressen, den gegenpressen, den är inte alls lika påtaglig i år, tycker jag.
Nej, jag tycker det känns som att de tre där fram har börjat känna av att de får spela egentligen 90 minuter varje match. Det känns som att förra säsongen gled ju in i den här på något sätt. Det blev ingen direkt vila för dem. Och den vilan som blev var ganska kort för att de skulle kunna kicka igång så fort de kunde. Så att jag tror att det är den stora boven i det här, tror jag, att de är utslitna liksom. Och det,
Jota skada hjälper inte till heller. Nej. För han var väl ändå tänkt att avlasta ganska mycket på alla de positionerna.
Absolut, och sen hjälper inte heller att en sån som Origi är klappkast när han väl får spela. För då väljer de ju inte spela honom istället. Hade han varit så bra som han var det året om han Champions League till exempel, när han kom in och gjorde sina 10-12 mål i Premier League, och han gjorde liksom sina 4-5 i Champions League, det är klart att då hade han kunnat spela någon match lite här och där, och det hade inte varit något konstigt med det. Jag tycker sånt som Shaqiri har kommit in och gjort det bra på mitten i år. Han hade kanske varit bra att kunna flytta upp något steg, kunna spela lite med Curtis Jones mer. Men det har varit, Liverpools spelsätt har inte gynnats av att det har varit som det har varit i världen med coronasituationen. Att det har varit mycket matcher och lite pauser och sådär. Sen är det samma för alla. Men just Liverpool spelar ju ett försvarsspel som är väldigt krävande fysiskt, tror jag. Så jag tror att de är ett av de lagen som har drabbats av att det kanske har blivit som det har blivit. Sen är inte det hela sanningen, men det finns en liten del av det där. Vi ska gå vidare. Nog om tränare på den fronten. Vi ska prata lite grann om lyssnarfrågor och sen snabbt in på vem det är. För vi ska inte hålla er uppe så länge till. Men vi har lite lyssnarfrågor och jag ska plocka fram dem här. Jag fick ett fint litet meddelande här av Peter förut. Till exempel Erik Joel Olsson frågar så här: är vila eller återhämtning egentligen bäst? Jag tycker återhämtningen ger mer effekt, och nu är vi då inne på träningsprogrammet på Football Manager. Vad känner ni? Är ni inne och velar och pillar på det någonting?
Svar nej. Det låter jag assisterande ta hand om, så jag kan faktiskt inte vara med och svara på den frågan.
Jag brukar faktiskt ta vila efter varje landslagsuppehåll. Om jag har till exempel, säg det 10-12 spelare i truppen som är väg på en landslagssamling, och så är det en vecka kvar tills min nästa match är, då brukar jag sätta alla de som är väg på landslagssamling på vila i 6 dagar, tror jag det. Så när de kommer tillbaka så brukar de vara lite fräschare när de väl kommer tillbaka. Återhämtning har jag ingen erfarenhet av heller faktiskt.
Nej, jag kan inte säga att jag har tänkt på det så där jättemycket heller. Det som jag tänkte på, det tror jag vi var inne på kanske förra avsnittet, det är att ibland så får jag lite panik när jag ser att det är träning 6-7 dagar i rad mellan matcher. Då kan jag gå in och ge vila i 2 dagar mitt i veckan, eller till exempel om det är 14 dagar till nästa match, så kan jag ge 3-4 dagars vila direkt efter den matchen som har varit precis. Men det är väldigt, väldigt sällan jag är inne och tittar där heller faktiskt. Det får jag säga.
Men det kan jag ge som tips till alla, att landskamperna där, då kan du sätta vila, får du tillbaka lite fräschare spelare från landslagsuppehållet sen.
Ja, det är bra.
Ja, bra tips.
Sebbe the King har vi haft med förut någon gång. Han frågar: vad kollar ni på när ni tar ut laget till matcher nu när det är bara stjärnor och inte det röda eller gröna prickar?
Oh, jag förstår inte riktigt frågan. Vad jag kollar på när jag tar ut laget? Jag tar ut dem som jag tycker är bäst.
Ja, men på FM20 så kunde du se liksom hur många stjärnor det var när du satt ut på taktiken och en bättre översikt.
Ja, du tänker så. Nej, jag går nog ändå på dem jag tycker är bäst som ska passa in i den rollen. Man har ju liksom en plan när man går in i säsongen oftast. Gör i alla fall jag det när jag är FM, att det här är min startelva. Och så förändras det kanske under året om någon tar steg och sådär. Men det är väl ytterst sällan, tycker jag.
Man, det är som du säger, man har ju en spelidé. Man spelar ju inte med 3 offensiva spelfördelare, utan man får ju ha en bollvinnare och en backup till bollvinnaren som man spelar på ett hyfsat likadant sätt.
Ja, precis. Och som i mitt QPR-save nu då, när jag är så pass bra som jag är på, eller mitt lag är, då har jag i princip 2 startelvor som jag startar om och vartannat, eftersom det är så mycket matcher. Så ja, en som spelar i Champions League och cupen, och en som spelar i ligan. Så jag försöker nog dela upp det rätt så mycket. Ja, det är både skönt och rätt så tråkigt att man kan, att spelarna köper det. Förstår du vad jag menar? Jag tror aldrig de skulle gjort det på riktigt så bra spelare som man ändå kan köpa på sig efter några år.
Ja, men är det Barcelona på F5 så kan du ju välja att spela Messi 0 minuter i Champions League-gruppspelet. Men det hade han ju aldrig godkänt i verkligheten.
Nej, nej, precis.
Nej, den är ju svår att få in kanske. För jag tänker att det är som du säger där. Har man två elver så spelar man ju kanske en elva i Champions League. Och sen sätter du en elva i ligan. Och oftast så blir det ju då att de ändå får spela. De här spelarna som är spelare 11-22. De spelar ju ändå en 15-20 match från start varje år. Och det, jag vet inte, är det så orealistiskt?
Ja, men det är väl, jag menar väl mer på att, precis som Hector säger, jag har ju en Messi i laget liksom. Han gnäller ju inte om inte han får spela i Champions League. Det hade ju varit ohållbart på riktigt. Att inte spela världsstjärnor i de stora turneringarna. Såklart gör jag det när det drar ihop sig, men inte till en början. För det behövs inte, eftersom man är rankad först och får möta Bröjäng.
Nej, det är sant. Det är sant. Så kan det vara. En sista lyssnarfråga innan vi går vidare till vem där. Och det är Daniel Larsson som undrar. Och den här frågan har han skickat in tidigare och jag lovade att vi skulle ta den. Så nu gör vi det. Efter att ha lyssnat på When We Were Kings-avsnittet om Leicester och hört om Jamie Vardys otroliga resa har jag en fråga till podden. Existerar ens late bloomers på FM? En spelare som inte ser särskilt märkvärdig ut i ung ålder, men sen får en explosionsartad utveckling runt 25-26 år.
Nej, och jag vill gärna bli motbevisad. Nej.
Grejen är väl egentligen att den, alltså med träning, siffror och sånt, nej. Men man har ju sett spelare som inte har bra stats vinna skytteligan på typ 25 mål. Det har ju hänt. Men man ser ju inte att det händer i 4-5 säsonger och att siffrorna tokökar. Det finns ju inte.
Nej, jag skulle hålla med dig där faktiskt. För att jag kan ha spelare till exempel. Jag har haft en spelare i standard här nu som är, nu är han 29 tror jag. Men han har liksom inga speciella siffror. Och han har inte gjort något speciellt med mål egentligen innan i sin karriär. Men nu efter vi tog över standard så har han spelat ihop med en annan forward då som har varit liksom, han är ju världsstjärna nu liksom. Det är Barcelona och Real och sådana här lag som vill ha honom. Och i och med att han har spelat bredvid honom så har han också börjat hästa in mål. Och han var ju liksom 25-26. Och nu, visst, nu spelar han i belgiska ligan, men han gjorde ju så här en 10 mål i Champions League liksom. Och Europa League. Så att det är väl snarare det då att du får en spelare som är i den åldern. Och så har du värvat ihop ett så pass bra lag att den spelaren, det går liksom inte att misslyckas för honom.
Den har jag lite i QPR faktiskt med min uppställning där med 4-4-2. Att min ena forward, ja, vem det nu än är, sen är det ju såklart, är han bättre, gör han fler mål. Men min offensiva forward, ja, en offensiv och en djupliggande. Och den offensiva forwarden, alltså han gör ju 30 plus mål varje år i ligan. Vem den är i princip. Sen som jag sa, är det en bättre spelare så går han upp och nosar på ännu fler. Men jag är nästan övertygad om att jag skulle kunna sätta vem som helst nästan. Och de skulle ösa i mål.
Är det samma problem på FM21 som 20? Att det är väldigt svårt att få igång en 10?
Jag tycker väl det är genomgående varit för de senaste spelarna. Jag har inte kört så mycket 4-2-3-1 eller med en offensiv mittfältare. En 10. Men jag tycker alltid att det har varit ett stort problem på FM. För det är ju den rollen man vill se vara sin bästa egentligen om man spelar med den.
Ja, så är det.
Men jag tänker att det har väl väldigt mycket att göra med att de flesta målen görs ju ändå på spel in bakom backlinjen. I alla fall så som jag har märkt och så som vi har spelat nu under det här savet. Så är det väldigt mycket, alltså, rättvända mittfältare och så smäller de in den bakom backlinjen och så springer forwards eller spel in från kanterna och in bakom liksom. Och då du spelar ju förbi en nummer 10 på något sätt. Alltså den passningen kommer ju liksom aldrig. De här små insticken, de kommer ju närmare straffområdet, men det är ju när du först har etablerat liksom. Så jag tror att det kan vara en, det kan nog snarare vara en så här match engine grej att den spelaren inte riktigt, alltså det finns liksom ingen användning för den, måste jag säga. Men samma sak där, det har varit kul att höra om det är någon som har fått det att funka.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi ska över, vi har dratt över tiden här, Pontus skickar privata mess här nu med bomber och grejer, så att vi ska ta oss över till vem det är och sen runda av det här avsnittet. Men idag är det Peter Hector som ska köra vem det är, så att vi lämnar över ordet till dig och så ser vi om vi kan lösa det.
Tobbe, det är första gången du och jag gör det här, Europa. Eller... sviker mitt minne.
Var det inte vi som körde ihop när du tog Rosse? Ja, precis.
Ja, just det, och jag är livrädd att Pontus tar den här på 10 poäng idag igen.
Ja, tack så mycket.
Jag har faktiskt inget som jag har fått. Men, ja. Är ni redo?
Vi är redo.
10 poäng. På CM4 var jag en talang som min Londonklubb trodde väldigt hårt på. Det föll så där ut. Var Karl för tung?
Oj, jag tänker ju...
Vänta, en CM4, Tobbe. Fy fan, det är länge sedan. Det... 90... Ja,
men när var CM4?
5, vad fan kan det vara? 96?
Ja, det är soppas till och med.
00-01, 97...
Ja, nej, det är för, då är det för tid. Det är ju typ 83 eller något, va? Var Karl för tung? Heavy...
Men det föll inte så väl ut. Det här måste ändå vara någon som man vet vem fan det är.
Ja.
Den är bra, Hector, ändå, får jag säga. Det här är lurigt.
Men Karl...
Men min London...
Det måste ju vara Karl
min...
Tonner.
Ja, fast snurra inte in på det nu.
Londonklubb. Nej.
Men min Londonklubb. En stor, så en stor talang.
Ja. Men sa du att det var, 95-96 där någonstans?
Jag vet inte fan, CM4, det är ju innan 00-01-97 finns det ett championship manager som heter, tror jag. Eller 98-34, det är där i krokarna i alla fall. innan 00.
Slutet på 90-talet liksom.
Ja, 00 är det blåa, 01-02 är det röda. Så innan det, så vet jag inte vilken ordning de kommer just i, men...
Det är inte typ...
Jag tänker typ... Jag vet inte varför jag fastnar på honom.
Nej, det gör vi inte. Vi tar nästa då, eller?
Ja, skitsamma, vi kommer inte nypa den nu ändå.
8 poäng. Jag har spelat för 6 klubbar i Storbritannien och gjorde sammanlagt 7 landskamper för mitt land.
Men vänta här. Jag var stortalang. För mitt land, det är inte säkert att det är England, vet.
Nej, det är det absolut inte. Men han var ju ändå talang i en Londonklubb.
Ja, och jag är helt, alltså helt zoomat in på Karl, men jag tror ju inte. Och säger du, men jävla många han tänker på. Karl, Karl. Så han här nu då. 7 landskamper för mitt land. 6 Premier League-lag, så han är.
Nej, 6 lag i Storbritannien, va?
Ja, så... Ja, exakt. Stortalang.
För om det är som du säger att det är långt, alltså 97, 96, 97, då snackar vi ju liksom 80, 79, 80 killar liksom.
Ja.
Eller tidigare till och med. Och 83 eller 82 tror jag. Så det blir ju lite tidigt i så fall om det är 96, 97 liksom.
Ja, det är ju det. Fast, åh, fy fan om det är nu. Ja, vi kan inte dra på den ändå. Vi måste
nej, det går 6 inte.
Landskamper kan Karl, du vet att han kan ha varit med Svennis, du vet.
Du vet att det här... Ja, Berghort att han var.
Alltså, vilket lag kommer han ifrån? Fulham, jag vet. Var kommer han ifrån?
Han är från West Ham, va? Är det inte det? Från början.
West Ham är han, precis. Från början. Stämmer. Ja, det stämmer. Det är ju London. Han är väl rätt stor, va?
Ja. Det är ett odjur.
Då tänker man ju ändå att han kan ha slagit... Att, ja, exakt. Att han kan ha varit typ 15 eller någonting.
15, 16 och...
Fan, ska vi inte våga dra på...
Det ja, du får bestämma. Poäng. Du får bestämma.
Kolt. Men vilka lag har han spelat
han
då?
Han spelat i West Ham, Aston Villa. Sunderland vet jag, tror jag.
Kan han ha varit i... Kan han ha varit... Inte Tottenham?
Det vet jag inte. Nej, det tror jag inte.
Nej, det var han, Bent.
Ja, Carlton Cole. Fan, kan han ha varit med då? Han var inte någon av de största, va?
Nej, känns inte han som man kan... Typ ett sånt lag som Portsmouth.
Ja, sådana lag. Som ja, Charlton typ och sånt.
Ja. Sex lag i Storbritannien.
Han kan ha varit i typ Celtic eller Rangers eller...
Ja, han kan ha varit i något jävla pisslag. Ja. Alltså, det står ju inte att det var högsta ligan heller.
Nej, bestämde
han. Han kan ha varit i Championship.
Annars tar vi en till. Ja, Championship har han definitivt varit.
Nej, vi tar Carl Tung. Vad sa
Carl Tung.
Carl Tung. Det är så jävla dåligt. Carl. Vi drar på 8. Vi säger Carl.
Ja, vi gör det då.
Jag läser upp för de andra då.
Ja.
6 poäng. Pappa är från England. Mamma är från Sierra Leone.
Ja, du vet det här.
På 347 matcher i min karriär gjorde jag 67 mål.
Det kan vara han, Tobbe. Fortfarande kan det vara.
4 poäng.
Men han måste ha gjort mer.
Nej, för helvete. Det är inte alls säkert.
4 poäng. Jag startade min karriär i Chelsea. Och har även spelat för Wolverhampton, Charlton, Aston Villa, West Ham, Celtic, Sacramento Republic och Persien Bandung.
Det känns
jag tror
bra.
Fan det är det.
Jag tror fan det kan vara det.
Förutom att vi inte nöpkälser om det här. Nej. Jag tror fan du har rätt.
2 poäng. Jag är född 1983. Var en 191 cm lång anfallare. Och kändes cool.
Det är
Carlton Cole.
Nej, det är så fin. Bra gjort då. Nej, det är det, Tobbe. Det är jävligt bra.
Fan, ni var inne på den på 10. Jag tänkte bara,
hittar den ändå på 10 liksom. Någonstans.
Jag var så glad när Pontus var inne på att C4, det var 95. Det var 2004 det kom.
Vad sa du nu?
Där ser vi.
CM4 var från 2004.
Heter det CM4 då? Ja. Jag trodde att det blev fotbollmanager typ efter 0102.
Nej, 2005 var första FM.
Åh, fy fan.
Ja, Skitsamma, jag visste ju inte det.
Applåd, men Tobbe, jag dissade dig som fan innan, men det är cred.
Tack så bra, tack så bra. Ja, trevligt, trevligt. Ja, var ändå gött att vi tog den botten.
Ja, vad snyggt.
Carlton, ja. Snyggt.
Bra, då var vi klara för den här veckan. Vi ska tacka för oss och säga att vi finns på fmsweden.se. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook. Och vill ni, eller undrar ni någonting eller vill oss någonting, så är det bara att höra av sig.
Jag tänkte säga det, Tobbe, vi kan väl slänga ut en shoutout att om det är någon som vill ha en speciell gäst, så får de gärna tipsa oss om det.
Absolut, jättebra idé.
Som leder FM eller har kopplingar till det, ja. Så kan vi dra lite trådar kanske.
Absolut, eller om det är någon som lyssnar på podden som vet med sig att de har lite mer stjärnaura än någon av oss tre som sitter här, så hör av er också givetvis. Men det är en bra idé. Vi gör så här att vi tackar för oss och på återseende helt enkelt. Ha det fint.
Hej då.
Hej då.
Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.